Varför kom Kristus till jorden? Varför blev han född? Varför korsfästes han? Varför uppstod han igen ifrån de döda? Och varför sitter han nu på Faderns högra sida? Svaret på alla de här oerhört centrala frågorna, säger Tozer i en av sina böcker, är följande. Han gjorde allt detta för att göra rebeller till tillbedjare. För att återupprätta människan till det tillstånd av tillbedjan som hon levde i när hon först skapades. Eftersom vi en gång skapades för just tillbedjan, så är det egentligen den mest normala sysselsättningen som en människa kan ägna sig åt. En av de mest centrala frågorna som en människa därför kan ställa är frågan: hur ska jag bedja? Varje gång Bibeln låter oss skåda in i den himmelska världen, så finner vi att där pågår en ständig tillbedjan till honom som sitter på tronen och lammet. Uppenbarelseboken 5 till exempel. Och jag såg mitt för tronen de fyra varelserna, och mitt för de äldste stod ett lamm som såg ut som hade det blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon som är Guds sju andar. Och när sedan lammet går fram till tronen för att ta boken, så faller de fyra varelserna och de 24 äldste ned inför lammet, var och en med en harpa och en guldskål fylld av rökelse, de heligas böner, och de sjöng den där nya sången. Och sedan, säger Johannes, så hörde jag rösten av många änglar som stod runt tronen och varelserna och de äldste. Deras antal var myriaders myriader, tusen och åter tusen. Och de sa med hög röst: lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns där, hörde jag säga: den som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheternas evighet. Och de fyra varelserna sa: amen. Och de äldste föll ned och tillbad. Kanske vi kan formulera böner, men kan vi tillbedja Gud? O, vad jag önskade att någonting av den här tonen ifrån tronen finge tränga ner mitt i församlingen. Jag är rädd för att den konst som till stor del, den konst som innebär att tillbedja Gud, till stor del har gått förlorad. Inte minst inom frikyrkan. Vi vet alla att bön är det mest centrala i det kristna livet. Och ändå är det just här som vi så ofta famlar och tycker det är så svårt och känner oss så misslyckade. Jag själv tycker det är svårt att bedja, särskilt när jag är ensam. Kanske beror det på att vi delvis har en felaktig uppfattning om vad bön egentligen är. När vi samlas till bön så säger vi ofta: okej, nu är vi här för att bedja, har vi några bönämnen? Och så räknar man upp de sjuka och olika andra bekymmer och kriser som vi känner till. Och det är ju helt riktigt att vi så får göra. Men det kan bli en felaktig betoning och en sned belastning av vad bön egentligen är. För bön är inte i första hand att räkna upp eller läsa upp en önskelista för Gud. Utan bönen i dess högsta form är att tillbedja Gud och förundras över vem Gud är och över det faktum att vi får vara i hans omedelbara närhet. När Herren Jesus vandrade på den här jorden så fann man honom ofta bedjande. Ja, vi vet att det kristna livet börjar med bön och måste fortsätta med bön för att det inte ska dö ut. Och Jesus bad ofta. Efter en lång intensiv arbetsdag i Kapernaum till exempel, så står det att han hade börjat dagen med att undervisa i synagogan. Han hade drivit ut en oren ande ur en man som var besatt. Och när han sedan kom hem för att äta lite grann kanske hos Petrus svärmor, hon var sjuk i feber, han bad för henne till hälsa. Och sedan när solen hade gått ner så står det att många, ja hela staden samlades utanför huset med sina många sjuka och kranka människor. Och han tog sig tid att be för dem alla till hälsa. Men efter den här långa intensiva dagen, och han behövde naturligtvis sova, så står det ändå att tidigt nästa morgon medan det ännu var mörkt gav han sig av därifrån och gick bort till en enslig trakt. Och där bad han. Regelbundet drog sig Jesus undan till öde trakter för att bedja. Och innan han utsåg sina lärjungar så står det om honom att han tillbringade en hel natt i bön till Gud. Ja, de såg honom ofta i bön och de förstod att det var en av hemligheterna till hans framgångsrika tjänst för Gud. Och jag tror när de såg Jesus bedjan, att han kom fräsch och andligen förnyad och stark ifrån de bönestunderna. Och när de såg honom bedja så tror jag det väckte en längtan och en lust också hos lärjungarna att kunna bedja bättre. Ja, jag tror att den här lusten faktiskt beror på det faktum att vi är skapade till bön. Jag tror att det gör människan ont när hon inte får bedja. Eller när hon låter bli att bedja. Eller när hennes livsfilosofi så att säga förbjuder henne att bedja. När hon har avsatt Gud. Vem ska hon då rikta sin bön till? Sin tillbedjan till? Det blir gärna surrogatupplevelser i form av transcendental meditation, yoga eller andra nyandliga fenomen. Vi vet inte ens om lärjungarna hörde vad Jesus bad egentligen. Men vi vet att hans böneliv attraherade lärjungarna. Och vid ett tillfälle så hade Jesus stannat på ett ställe, står det i Lukas 11, för att bedja. Och när han slutat att bedja så sa en av hans lärjungar: Herre, lär oss att bedja. Det är då som Jesus tar tillfället i akt och ger dem den mönsterbön som vi kallar för Fader vår. Och när han i sin bergspredikan tidigare hade introducerat den bönen, så undervisade han först om vad bön inte är. Och vi ska stanna inför några verser i Matteus 6. Vi ska alls inte gå igenom hela Herrens bön idag, men bara början på den. När han i sin bergspredikan har kommit nu till kapitel 6, vers 5, så läser vi att Jesus säger: när ni ber, alltså han förutsätter att de ska be, men när ni ber, gör då inte som hycklarna gör. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Judarna hade särskilda bönetider, både morgon, middag och kväll. Och det var naturligtvis ingenting fel i det. Det var ju bra att ha denna regelbundenhet i sitt böneliv. Men det låg också en frestelse och lurade här. Nämligen att man skulle vilja visa hur duktig man var att hålla de här bönestunderna. Man bad i synagogan eller man bad ute på gatorna om man var förhindrad att hinna till synagogan. Men här berättar alltså Jesus om några som bad, inte för att man var angelägen om att bedja i första hand, utan för att man ville imponera på människorna omkring sig med sin förmenta andlighet. Jesus kallar sådana för hycklare och skrymtare. Om skälet till bönen är att imponera på andra och väcka uppmärksamhet, då är också människors eventuella beundran den enda lön du får. Den enda lön. Ingenting annat åstadkommer bönen. Gud hör den inte. Han är inte imponerad. Han bryr sig inte alls om sådan bön. Hos Gud har han inte åstadkommit någonting alls. Du vet liknelsen om farisén. Det var en berättelse, en sann skildring. Farisén och publikanen. Farisén kom längst fram i templet. Och där tyckte han att han hörde hemma. Och där stod han och skröt över sig själv i sin bön. Publikanen vågade knappt titta upp utan böjde sig ner i sin medvetenhet om sin ovärdighet och bara bad om Guds förbarmande. Och Herren sa, han gick hem mer rättfärdig än farisén. Gud hörde publikanens bön men inte farisens. Naturligtvis kan den här böjelsen till att vilja imponera också infinna sig i en frikyrkoförsamling i dagens Sverige. När vi till exempel informerar varandra om hur mycket tid vi har tillbringat i bön eller i fasta. Jag kommer ihåg hur illa berörd jag blev när jag en gång hörde en pastor i sin predikan berätta om hur han hade tillbringat 40 dagar i bön och fasta. Precis som Jesus. Oj, oj, oj. Och då mådde jag inte riktigt bra. Tänk att det finaste vi kan ägna oss åt som människor, nämligen att närma oss den helige guden i bön och tillbedjan. Tänk att även det kan användas av oss i så låga syften som att vilja imponera på människor. Det säger någonting om hur djupt vårt syndafördärv är. Nej, säger Jesus i vers 6, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och den tidens hus hade ju nu bara ett enda stort rum, så vad menade Jesus? Det grekiska ordet för kammare avser tydligen, eller troligen åtminstone, förrådshuset som kanske fanns i anslutning till huset eller ute på gården. Eller skafferiet om du så vill. Gå in i skafferiet, stäng dörren om dig. Och där i mörkret, bland matvarorna, där kan du umgås med Gud i hemlighet. Där kan du få vara ensam med Gud. Och inte behöva frestas av att vilja imponera på människor när du beder. Mina vänner, det ligger någonting oerhört stort i att i sin ensamhet böja sina knän för Gud. Gör du det ibland? Ingen ser dig. Ingen vet om dig. Men tänk att där få böja sina knän inför Gud och vara ensam med honom i bön. Då säger Jesus, Gud ser dig. Gud är i det fördolda. Han är i skafferiet. Ja, han är beredd att utifrån sitt rika förråd välsigna och belöna dig i det fördolda. Och möta dina behov på det sätt som han vet är bäst för dig. Vad menar Jesus med detta? Jo, att det endast är den äkta bönen som når fram och som vinner Guds gehör och Guds välbehag. För Gud betyder det ingenting var vi beder. Vi får gärna bedja i kyrkan, i templet, i bönerummet, på gatan, hemma. Han ser först och främst till hjärtats inställning. Jesus menar inte att lära oss att bön inte får vara offentligt. Det är en del som har sagt det, att man ska inte be offentligt, man ska be ensam bara. Nej, det finns många bönetillfällen i Bibeln där man beder som ett helt folk tillsammans. Första kröniker, andra kröniker, boken 6. Salomo och hela folket. Nehemja 9. Leviterna och hela folket bad tillsammans. I apostlagärningarna läser vi om hur apostlarna och hela församlingen var samlade i bön. Så det är ingenting fel i det. Det måste också finnas sådana tillfällen. Jesus har nu ytterligare en varning i vers 7. När ni ber, säger han, Ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna? De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Alltså två faror här. Att tro att bönen blir hörd bara den följer ett visst mönster. Eller, för det andra, bara den är tillräckligt lång. Våra böner blir inte bättre hörda därför att vi upprepar vissa nyckelord eller nyckelfraser som vi tror ska gå hem hos Gud. Jesus kallar det att rabbla tomma ord, som hedningarna gör. När de bad till sina gudar så var det nämligen så att det mera var fråga om en magisk teknik än om ett förtroligt förhållande till en gudom. Man rabblade vissa fraser om och om igen för att man trodde att man genom de här fraserna skulle kunna beveka gudarna. Och bönerna kunde på så sätt bli ganska långa också, vilket man menade hade en ytterligare effekt. Ja, det kunde helt enkelt betraktas som ett sätt att försöka trötta ut gudarna så att de till sist skulle ge med sig och svara. Det är farligt när bönen blir formell och mekanisk. Redan de stora rabbinerna var medvetna om den här faran och säger bland annat på ett ställe: om någon beder sin bön bara för att utföra en uppgift, så är det ingen bön. Rabbi Eliezer var så rädd för att bli formell i sitt böneliv att han brukade skriva en ny bön varje dag för att hålla sitt böneliv fräscht. Inte så dumt. Skriv en ny bön varje dag. Men vet du om? Även fria böner kan förfalla till tomma, utnötta fraser. En jargong, en viss vokabulär som repeteras, medan tankarna kan vara på något helt annat ställe. Vi brukar kalla det bönekvarnar. Inte så långt ifrån buddhisternas bönesnurror, som jag har en i min hand här, köpt i Nepal en gång. Det står böner inristade här på den här cylindern. Och det är väldigt praktiskt och rationellt då att bara snurra på den här snurran, så blir bönerna upprepade för varje varv som går. Ännu mer effektivt vore det att ha ett batteri här naturligtvis som skötte om snurrandet och bönelivet, så att säga, åt mig. Ja, vi inleder. Men tänk att vi kan leva i samma mekaniska fara med vårt böneliv som de här bönesnurrorna. Katolikernas radband är farligt. Man räknar sina kulor och flyttar dem och rabblar sina böner. Det behöver inte vara dött, men det kan lätt bli det. Och ibland får jag en känsla av att viss form av tungotal kan vara en urartning till ingenting annat än tomt rabblande av meningslösa stavelser. Ja, det här är känsligt, men jag måste i ärlighetens namn säga att ibland har jag haft mycket svårt när jag har hört sådant att verkligen tro att det är änglars tungomål. Jag vet, jag var på ett stort tältmöte för många, många år sedan och det var ett bönebrus som var ljuvligt. Men jag råkade stå och blev ett par unga kvinnor eller tjejer i tonåren, övre tonåren, som inte alls respekterade böneatmosfären, utan pratade om de mest vardagliga tingen. Och så plötsligt så dök de in och deltog några sekunder, kanske talade tungor, jag vet inte. Och så vad är klockan, vad ska vi göra nu? Och så in i bönen och så fram och tillbaka som om ingenting det betydde. Och vet, jag blev så illa berörd att jag faktiskt tillrättavisade dessa unga flickor, så ung jag var själv. Men det är tragiskt när bönen får en magisk karaktär, då vi genom att använda de rätta orden tror oss kunna få Guds kraft i rörelse. Eller om vi beder tillräckligt länge och tillräckligt högt, så kanske vi tror det är mer effektivt. Som Baals profeterna på berget Karmel. Det står om dem att de ropade till Baal från morgonen till middagstid, kanske en 6 timmar.
Och Elias sa nästan lite spydigt: ni måste nog ropa lite högre. Han kanske sover. Eller han kanske är på resa någonstans så han inte hör er. Och de satte igång och ropade ännu högre, ytterligare 3 timmar. Men ingenting hände. Och så träder Elias fram. Och han beder en kort bön till himmelens Gud. Det kanske tar en 15-20 sekunder. Och Herrens eld faller över altaret. Bön är en livsrelation, inte ett sätt att manipulera Gud. Hemligheten till Guds kraft ligger aldrig i våra ord. Vad Gud gör för oss, det gör han aldrig på grund av vårt sätt att bedja, utan enbart utifrån sin stora nåd. Alltid bara utifrån sin stora nåd. Gud mäter inte våra böner och räknar hur många ord de innehåller och hur lång tid de har tagit att bedja. Det vore en fruktansvärd gudsbild att se på Gud på ett sånt mekaniskt sätt, om man utifrån ordens frekvens och bönens längd skulle se om vi vore förtjänt av ett bönesvar. Nej, Gud är en levande Gud som vill möta oss som personer. Jag är ännu större som sina barn. Det är inget fel att upprepa en bön. Jesus själv gjorde det i Getsemane. Han gick tillbaka och han bad samma bön med samma ord 3 gånger, står det. Men det var beroende av hjärtats nöd. Det är inte fel heller att be länge. Bibeln innehåller flera långa böner, men också många korta verksamma böner. Mose böner var alltid korta. Publikanen i templet, rövaren på korset, en mening, och det förändrade hela hans evighet. Här talar Jesus alltså om bönens motiv. Vi behöver inte komma till Gud för att nervöst försöka informera honom om vår livssituation, kanske rädda för att inte lyckas lägga fram vår sak på ett rätt sätt. Nej, säger Jesus, Gud är er far som redan vet vad ni behöver, redan innan ni har bett honom om det. Det vi ber om kanske i verkligheten inte ens motsvarar våra egentliga behov, men Gud vet redan vad vi behöver. Calvin sa så här: de troende ber inte för att informera Gud om saker som han inte känner till, eller för att uppägga honom att göra sin plikt, eller för att pressa honom att handla som om han vore tveksam. Tvärtom, när de troende beder så gör de det egentligen för att uppväcka sig själva till att söka Gud. Så har vi egentligen redan svarat på frågan som kan infinna sig när man har sagt att Gud redan vet allt: varför ska vi då bedja? Jo, det är frågan om en livsrelation. Den man inte talar med, den kan man heller inte ha någon gemenskap med. Det äktenskap där makarna upphör att tala med varandra, där dör relationen ut. Bön är att visa Gud vårt förtroende och vårt beroende av honom. Och det förhållande att Gud redan vet allt om din livssituation, det gör att du ännu mer kan slappna av i din bön. Du kommer till din himmelske fader som redan vet hur allt ligger till. Och du kan därför komma inför honom i glädjefull visshet och utan ängslan över hur du ska lägga fram din sak för honom så att han förstår dig. Han förstår dig. Om också dina ord är famlande, om du också uttrycker det dåligt, vilken förälder förstår inte sitt lilla barn som inte ens kan tala rent än? Men genast hoppar pappa eller mamma upp för att tillmötesgå barnets önskningar. Och dessutom kommer den helige ande vår svaghet till hjälp. För vi vet ju inte ens, står det, vad vi rätteligen bör bedja om, men han månar gott för oss. Nåväl, efter de här tillrättaläggandena om bönens villkor så ger oss Jesus, ja, sina lärjungar ursprungligen den bön som vi har kallat för Herrens bön, men som rätteligen borde kallas för lärjungarnas bön. För Jesus själv bad ju inte den här bönen åtminstone inte hela bönen, med bön om syndernas förlåtelse som den också innehåller. Han menade inte att den här bönen skulle upprepas i sin exakta ordalydelse vid varje tillfälle. Han menade att det skulle vara en mönsterbön som visar på hur man bör bedja, vad en bön bör innehålla, vad som är viktigt när man beder. Om Fader vår ofta används på ett rituellt sätt, så kan också den bönen snart bli tomma ord och tomma fraser på ett sätt som Jesus ju just har varnat för här. Den här bönen har två huvuddelar i viktig kronologisk ordning. För det första handlar det om Guds ära, om Guds rike, om Guds vilja, och sedan om människans behov. Det visar oss en rätt prioritering när vi beder. Gud måste komma först i våra böner. Hans ära är det viktigaste. Alltid när vi beder måste vi först liksom stanna upp och besinna: vem är det jag nu riktar mig till? Vem är det jag är i beredskap att tala med? Och vilken oerhörd tröst är det inte då att Jesus säger att vi först bör betänka att den Gud vi nu ska tala till, han är vår far. Fader vår. Bön är som ett barn som närmar sig sin far. En far som är välvilligt inställd till sitt barn och som älskar sitt barn och gärna välkomnar det in i sin närhet, och som har för avsikt och är inställd på att se till barnets bästa. Det är bönens utgångspunkt. Människan är nu dock inte automatiskt Guds barn. Gåvan att vara Guds barn har skänkt oss genom Jesu Kristi försoning. Därför heter det att ingen kan komma till Fadern utom genom mig, säger Jesus. Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätten att vara Guds barn. Se vilken kärlek Gud har bevisat oss däri att vi får kallas Guds barn. Vi är inte föräldralösa. Vi är adopterade in i Guds familj. James Packer uttrycker det så här, han menar tydligen att det är oerhört viktigt, den här sanningen. Så han säger så här: om du vill ha reda på hur väl en person förstår den kristna tron, ta då reda på vilken betydelse den tanken har att han är Guds barn och har Gud till far. Om det inte är den tanken som inspirerar och kontrollerar hans tillbedjan, hans böner och hela hans livssyn, då har han inte förstått mycket av vad den kristna trons väsen innebär. Men för den som tillhör Kristus är den helige guden en älskande far. Och när Sven Lidman greps om denna oerhörda sanning, så blev han så överväldigad att han diktade: nu all min synd du tagit har, och fröjd vill hjärtat gråta. Jag är ditt barn, du är min far. Osalighetens gåta. För en del kan det kanske vara svårt att riktigt ta till sig det här begreppet om Gud som far, eftersom man kanske har en negativ faders bild. Problemet skulle finnas även om Gud hade kallats för moder, vilket han visserligen också gör ibland. Men hur ska vi då kunna veta hurudan Gud är som far? Jo, genom att se på Jesus. För han har uppenbarat hurudan Gud är. Den som har sett mig, han har sett fadern. Jag och fadern är ett. I ingen annan religion, mina vänner, betänk det här, i ingen annan religion är det förhållandet sant att tillbedjaren av gudomen kan kalla Gud för sin far. Det förekommer bara inte. Det är endast i kristendomen. Ofta lever man istället i rädsla för sina gudar och försöker på olika sätt blidka dem. Men den kristne, när han går i bön, så kan han utgå från att Gud är hans far och är inställd att bemöta sin tillbedjare på ett kärleksfullt faderligt sätt. Han har iklätt sig faderliga förpliktelser. Att Gud kallas far innebär att han är tillgänglig, lätt tillgänglig, beredd att lyssna. Han är vår fader, säger Jesus i bönen också, som är i himmelen. Den frasen vill påminna oss om Guds majestät, om hans makt, om hans helighet. Han har makt att utföra det som han i sin kärlek vill. Han sitter på tronen i stor makt och härlighet. Han är universums härskare. Han håller hela universum i sin hand. Han för stjärnevalvets myriader fram i räknade hopar. Han nämner dem alla vid namn. Honom, den store härskaren, den allsmäktige guden, honom har du och jag rättighet att närma oss och kalla vår far. Det finns en gammal historia från det gamla romarriket och dess storhetstid. Det var kejsaren vid ett tillfälle, jag vet inte vilken kejsare det var, kom hem från slagfältet segerrik och stor och hyllades av folkmassorna när han i sitt triumftåg drog genom Roms gator med sina krigsfångar och krigstroféer, segertroféer i detta triumftåg. Soldater kantade gatorna för att hålla folket på sin plats, så att säga. Men längs paradvägen fanns det också en plattform vid ett ställe där kejsarinnan och familjen, den kejserliga familjen, satt för att se triumftåget dra förbi. Och där fanns också kejsarens lille son, en liten pojk. Men när han fick se sin far komma där i den ståtliga vagnen, så hoppar han plötsligt ner från plattformen, tränger sig genom folkmassan och mellan benen på soldaterna och springer ut på gatan för att möta sin fars vagn. En soldat rusar fram för att hindra pojken, tar upp honom i sina armar för att bära bort honom och säger till honom strängt: så här får du inte göra, pojke. Vet du inte vem som kommer i vagnen? Det är kejsaren. Du kan inte springa till hans vagn. Den lille pojken sprattade sig ur soldatens armar och skrattade och sa: han kanske är din kejsare, men han är min far. Precis så är det för den kristne. Den Gud som är i himmelen, universums härskare, han är vår far. Det innebär samtidigt att vi ändå inte kan närma oss honom hur som helst, utan med en tillgiven ödmjukhet och med stor respekt och vördnad. Han är i himmelen. Vi kommer inför honom med en märklig blandning av både bävan och glädje. Det är stort, det är så underbart att få kalla universums herre för sin far. Men det passar inte att komma inför honom på ett vårdslöst sätt, utan i tillbedjan. Hans ansikte var som när solen lyser i all sin kraft, säger Johannes, och jag föll ner för honom så som vore jag död. Det är honom vi närmar oss i vår bön, och det uppfordrar till respekt och en rättmätig vördnad och bävan. Jag hade också tänkt tala om frasen: helgat var det ditt namn, men jag får spara det till nästa tillfälle. För det handlar om tillbedjan, och det handlar om vad det innebär att Guds namn ska bli ärat och helgat. Vi måste få uppleva mer av tillbedjan i församlingen. Det är så jag känner. Storhet i att bara få vara inför Gud. Kanske ibland bara tyst. Ibland i högljudd lovsång och lovprisning. Men storheten i att bara få vara inför hans ansikte och ge honom vårt hjärtas lov och pris, och upptas och fascineras av vem han är, och att jag får kalla honom min far. Lov att vara hans namn. Är han din far? Är han stor för dig?
Tillbedjan i en församling beror av hur stor Gud är i församlingen. Må han få komma mitt ibland oss och uppenbara sin härlighet och sin makt, så att vi känner hans heliga närvaro och bara slås av fascination och beundran över vilken Gud vi har. Vilken Gud vi har. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Amen.
Tack gode Gud att du sände din son in i vårt människosläkte för att bland annat lära oss att bedja. Tack att vi får kalla dig för vår far. Låt det bli riktigt dyrbart i våra hjärtan här idag och inför nattvardsstunden som vi nu snart övergår till. Vi hyllar dig, du den evige. Vi ärar och upphöjer dig, du himmelens och jordens skapare. Dig tillhör äran. Dig tillhör äran i all evighet, alla släkter igenom. Amen, amen.